AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de energislukande servrarna som behöver kylas ner. Så nu omvandlas svenska bruksorter till AI-kluster och ansökningarna att bygga datacenter växer på hög. Du lyssnar på Klotet om AI-bolagens elhungriga datacenter i Sverige. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
Hallå, hallå.
Du är ju just hemkommen från Skellefteå och där planeras det ju såna här AI-datacenter.
Precis. Det här är ju inte alls en slagen stad på det sätt som jag kanske trodde efter fiaskot med det som skulle bli en av Europas första och största batterifabriker, Northvolt. För nu har Skellefteå nya planer.
Om man har följt medierapporteringen så har det ju sett dystert ut i Skellefteå.
Absolut. Det var ju 4500 personer som förlorade jobbet när Northvolt gick i konkurs. Men de flesta har nu ett år senare hittat nya sysselsättningar. Men sen just för stan så är det ju ändå, alltså det är ju många som har flyttat. Det är ju så här 3600 personer som har lämnat och det betyder ju att man går miste om en massa skatteintäkter och det kommer att märkas i kommunens budget förstås. Och dessutom är det ju många, alltså jag tror att det är flera hundra nybyggda bostäder som man nu måste plombera för att det finns ingen som ska bo där. Så att det är ju inte så att det inte har ställt till med massa problem. Men Skellefteå är ändå en av Sveriges rikaste kommuner och man har kvar sin hårdvaluta. Energibolaget Skelleftekraft med mängder av fossilfri el.
Ja, och det är där AI-datacentrerna kommer in i bilden.
Exakt, för det är en massa små grejer som puttrar på. Men det största nu är ju då att ett amerikanskt teknik- och batteribolag, Lighten, har köpt Northvolts konkursbolag med tillhörande elgarantier, vad det verkar. Och då är det ju så att Lighten, de tänker inte bygga lika många batterier utan de har i sin tur sålt vidare en del av marken till ett annat amerikanskt företag, EdgeConneX. Och det är en jätte inom digital infrastruktur och AI-drivna datacenter.
Ja, och där finns det då planer på ett så kallat gigacenter alltså.
Ja, nu drömmer ansvariga på Skellefteå kommun istället om att få en av Europas största datacentersatsningar som ska ge nya jobb och skatteintäkter. Så om man förtalade om Skellefteå som den blivande elstaden så handlar det nu istället om att man kanske kan bli ett av Europas viktigaste centrum för batteriteknik, energilagring och AI-driven industri. Och jag har sett någon siffra på att det här fullt utbyggt skulle kunna skapa omkring 10 000 arbetstillfällen.
Okej, så högt flygande planer alltså. En stor satsning på grön teknik går i stöpet och istället så satsas det då på nästa megatrend, AI.
Mm-hmm. Och en kommunanställd som jag pratade med sa att han inte tror att någon på kommunen egentligen ångrar Northvolt för att det ledde ändå till så mycket annat. Och dessutom blev ju Skellefteå AIK, som också är mitt gamla lag, de blev ju svenska mästare igen i hockey. Så att inget fel på självförtroendet när jag var där nu.
Mm. Northvolt skulle ju bygga batterifabrik, inte bara i Skellefteå utan också utanför Borlänge var det tänkt. Harald Andersson, Klotets reporter.
Ja, precis. Det gick ju stöpet med konkursen då. Nu byggs det ett datacenter där istället, precis som i Skellefteå som vi hörde här från Malou. Det ska byggas i Kvarnsveden i Borlänge som är en gammal bruksort då, där man hade ett stort pappersbruk förut. Men som nu ska bli en del av ett stort AI-kluster i Dalarna.
AI-kluster?
Ja, en massa AI-datahallar och industri och företag tänker man väl säga. Liksom.
Just det, och i Falun så finns det redan grejer va?
Ja, där finns en superdator med flera gånger så stor kapacitet som tidigare datorer som används till textöversättning och det av det tyska företaget DeepL.
Mm. Men vad är det som driver den här megatrenden AI, Harald?
Ja, men det handlar ju om att man förväntar sig att AI i framtiden ska kunna skapa ett väldigt stort värde på olika sätt. Bland annat större effektivitet och produktivitet om AI då kan effektivisera olika arbetsuppgifter. Sen är det ju tanken om nya upptäckter inom vetenskapen, och det hör ju vi om på Vetenskapsradion hela tiden. Nya vetenskapliga rön och resultat där man har använt AI. Effektivisering av elsystem och logistiksystem och mycket annat. Så här. Mm. Och de som tror riktigt mycket på det här AIs genomslag. De säger ju att AI-revolutionen kommer leda till en större förändring globalt än den industriella revolutionen. Så det gäller ju verkligen att hänga med i den här utvecklingen. Och då råkar ju Norden med kallt klimat, billig el, stabila elsystem vara ganska perfekt för att bygga datacenter. Så nu står faktiskt techjättarna bokstavligen på kö för att få bygga datacenter här.
Mm. Och för techföretagens del så handlar det ju också om pengar och inflytande. Att bli världsledande i en potentiell teknisk revolution. Och med den här kapplöpningen då för att hinna först i AI-racet så kommer ju också farhågorna. Självaste påven Leo den 14:e riktade nyligen en varning mot AI i sin första så kallade encyklika. Det är ett brev till världens katoliker. Magnifica humanitas heter den. Den magnifika mänskligheten, Malou.
Storstilat.
Mm, eller hur?
Ja, men det här är ju påve Leos första encyklika om att skydda människan i den artificiella teknikens tid. För påven menar då att AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag.
Mm.
Och han tycker att vi måste ha mer reglering av artificiell intelligens för att också undvika att tekniken kontrolleras av några få. Och så är han rädd för att den, om den används för mycket, till exempel för att styra militär utveckling. Påven gör den här liknelsen med Babels torn. Babels torn är ju en symbol för mänskligt övermod som kan leda till moralisk och etisk kollaps.
Mm. Påven skriver i sin encyklika att AI också kan användas till gott. Jag vill bara få med det. Men det här missnöjet och oron syns också ute bland oss vanliga dödliga, Malou.
Ja, men det är väl som alltid när vi har att göra med ny kraftfull teknik. Det väcker oro, men det väcker också väldigt mycket förhoppningar.
Mm.
Så att AI kan ju användas till jättemycket. Vi har ju alla säkert suttit och gjort AI-sökningar på saker och tycker det är ganska fantastiskt att det kan gå så fort och man får så mycket svar.
Absolut, och hjälp när man jobbar också.
Och hjälp när man jobbar. Det har tagit sig in i vår vardag och känns på ett sätt självklart redan, men det väcker ju också en del oro. Och en del är ju så oroliga så att det börjar startas motrörelser. Det var demonstrationer mot ett planerat AI-datacenter i Kanada nyligen.
Mm.
Och college-studenter buar på sin examensdag när AI nämns i talen. Ja, men man kan nog också tala om regelrätta motståndsrörelsen som växer fram. Det börjar talas om att en del skulle kunna vilja sabotera AI-datacenter. Ja, och det finns ju de som faktiskt ser hela AI-rörelsen som ett existentiellt hot mot mänskligheten.
Mm. Och FN varnar också för priset som miljön och klimatet kan få betala på grund av att AI slukar så mycket energi. Vi säger välkommen till Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen.
Tack så mycket.
Ni håller ju koll på utsläpp från företag och kommuner. De här avancerade AI-datacentren då, de suger i sig mycket resurser, eller hur?
Ja, det stämmer. Framförallt de som är väldigt stora, de som kallas för hyperscalers. Och egentligen kan man väl säga att de här resurserna kommer från lite olika håll. Dels handlar det om byggfasen och den mark man tar i anspråk när man bygger de här stora centrerna.
Mm.
Väldigt mycket hårdvara som ska in där. Väldigt mycket energi som krävs, både för att bygga dem, för att driva dem, för att träna AI-modeller. Vatten är en annan sån jätteviktig faktor såklart.
Mm. Varför då?
Ja, men de här datacentren och serverhallarna blir väldigt varma. De behöver kylas på något sätt, så att det går också åt väldigt mycket vatten.
Mm.
Framförallt då man sätter de här datacenterna på till exempel varma platser som ju nu också riskerar att bli allt varmare med klimatförändringarna.
Och det här har mötts av kritik?
Ja, det har det. Och man kan väl säga att för oss som jobbar inom miljö- och klimatrörelsen så är det förstås oroande, framförallt när vi ser datacenteroperatörer som då nu också investera mer i fossilt för att kunna bygga ut och kunna få tillgång till mer el.
Ja, varför gör de det?
För att ha de här datacenterna behöver man ju väldigt mycket el och energi.
Ja.
Och den här elen som bygger man ett datacenter i Sverige, då kommer det från det svenska elnätet som ju idag är väldigt fossilfritt.
Mm.
På andra platser är elnätet inte lika fossilfritt, så det blir fossilt in så att säga. Och många av dem kräver också väldigt mycket mer än det som finns i nätet. De stora datacentren behöver också egen energi. Och då kan det till exempel hända som i Elon Musks fall som har två väldigt stora datacenter som heter Colossus 1 och 2.
Mm.
Att man helt enkelt tar in mobila gasturbiner som man brassar igång för att kunna ha stabil el och väldigt mycket av den.
Ja, nu går det snabbt. Techföretagen gapar efter mer datorkraft och Sverige ser aptitligt ut med all sin fossilfria el från vatten, kärnkraft och vindkraft.
French artificial intelligence startup Mistral AI has announced that it will invest 1.2 billion euros in new data centers in Sweden.
Frant, mycket jobbmöjligheter.
Ja, det var roligt för Borlänge.
Man kan ju hoppas att det här blir bättre än det här föregående luftslottet Novolt då.
Det är klart att det här är jätteroligt. Vi kommer från ett läge där pappersbruket lade ner. Bara några år senare så byggs det upp en ny industri på den här gamla industrimarken. Det är positivt.
Mm, röster här till SVT om AI-satsningarna i Dalarna. Harald, var börjar vi med de här datacentrerna i Sverige?
Ja, vi kan börja med att gå tillbaka till Luleå 2013.
Mm.
Då öppnade Meta, alltså företaget som äger Facebook, en datahall för molnlagring där. Molnlagring är alltså att man har en massa hårddiskar som man sparar ner textbilder och annat material på. Och när den datahallen byggdes så var det mycket snack om att det skulle leda till mycket arbetstillfällen. Men så är det kritiker då i efterhand som menar att det kanske inte gjorde det. I alla fall inte när det kommer till liksom faktiskt arbetande i datahallen stadigt. Liksom.
Mm.
Sen så kanske man då ändå ska påpeka att den här typen av datacenteretablering i Sverige såklart medför indirekta ekonomiska vinster med verksamheter omkring datacenterna, och det kan ju också locka mer investeringar till Sverige.
Just det. Men när vi pratar om AI-datacenter, då är man i behov av en annan sorts teknik.
Ja, AI bygger ju på en väldans massa små beräkningar som ligger bakom all den här texten och bilden och videon och allt vad det kan vara, datakoden.
Mm.
Och den typen av beräkningar lämpar sig grafikkort för väldigt bra.
Ja.
Och i de här datacentren, AI-datacentren då, så sitter det en väldigt massa mycket mer energikrävande grafikkort som tuggar och spottar ut AI, och det är därför amerikanska företaget Nvidia som designar och säljer grafikkort är världens högst värderade bolag nu.
Okay.
Och de här grafikkorten är då mycket mer energikrävande än de hårddiskar som man använder för att lagra information som i molnlagring.
Mm. Och den här utvecklingen är ju rätt ny. Nu planeras och byggs det många sådana här AI-datacenter i världen, också i Sverige.
Ja, alltså här i Sverige så talas det ju om satsningar på tiotals miljarder kronor. Det här beskrivs ju ibland som den nya digitala järnvägen.
Mm.
Så det är många projekt. Och som vi har sagt, det är ju framförallt den norrländska kylan och den fossilfria elen som lockar. Men ingen regel utan undantag. Nordens största projekt, det planeras faktiskt inte så långt härifrån Stockholm, i Strängnäs.
Mm.
Och där är ett kanadensiskt bolag som samarbetar med AI-jätten Nvidia om ett AI-center som skulle kunna stå klart om 2 år, om de får alla tillstånd, för det är inte helt klart ännu. Och inte minst om de får den el som de behöver. De beräknas nämligen kunna dra lika mycket el som en mindre kärnkraftsreaktor.
Oj.
750 megawatt. Men sen så planeras det ett gäng andra storbyggen, ett i Borlänge som Harald nämnde, ett i Sollefteå, då börjar vi komma uppåt i landet, och i Sundsvall, där vill finska Verda Cloud, oj, bygga ett mindre AI-datacenter.
Mm. Och Svenska Kraftnät, som har då ett övergripande ansvar för det svenska elnätet, de säger att de har beviljat elanslutningar till datacenter på runt 2000 megawatt de kommande åren.
Hur mycket är det? då? Hur ska man förstå den siffran?
Ja, alltså en vanlig svensk konventionell kärnkraftsreaktor, den genererar ungefär 1000 megawatt. Mm. Så att de här beviljade anslutningarna då, det är motsvarande 2 svenska kärnkraftverk. Och utöver de här godkända ansökningarna så har de också liksom liggande ansökningar för datacenterbyggen på runt 8000 megawatt.
Oj.
Så alltså motsvarande 8 kärnreaktorer.
Mm.
Och idag står datacenter för ungefär 2-3% av Sveriges totala elförbrukning. Men enligt Svenska kraftnät så kan den totala energikonsumtionen från datacenter i Sverige tredubblas för 2030. Jag pratar om den här tredubblingen med Daniel Gustafsson som är ansvarig för nätplanering på Svenska kraftnät. Och han sa så här.
Det känns ju att det absolut kommer ske. Det räcker ju med ett sånt här center som blir live så kommer ju det dra iväg. De är ju så himla stora de här nu som kommer. Vi tror ju att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska elförbrukningen. Det tror vi. Så att det blir ju systempåverkande på något sätt. Så därför är det extra viktigt att vi har koll på det här och samarbetar med aktörerna på ett bra sätt så att de kan få ansluta sina projekt och att systemet fungerar och att det finns konkurrenskraftiga priser.
Ja, och varför behöver vi då den här datacenterkapaciteten i Sverige, Malou?
Ja, om man frågar Svensk Näringsliv så handlar det ju om Sveriges konkurrenskraft. Att den ska stärkas så att vi kan attrahera nya investeringar. Och sen är det ju också att EU försöker komma i kapp i det här AI-racet. För just nu är det ju Kina och USA som dominerar. EU har mer regleringar när det gäller AI-utvecklingen, mer krav. Och det har också gjort att man har hamnat lite grann på efterkälken i det här AI-racet om man jämför med Kina till exempel. Så att satsa på datacenter skulle kunna vara ett sätt för Europa att komma ikapp då.
Mm. Frida Berg Eklund på Klimatkollen, vad tänker du om det resonemanget?
Ja, jag tror att problemet nu är att det är ju inte så enkelt. EU står i en situation där man behöver mer suveränitet. Men samtidigt då ser vi att många av de här datacenterna är ju amerikanska bolag som står bakom.
Mm.
Så att då är ju frågan hur mycket vi bygger Europas suveränitet.
Ja, just det. Det känns mer som, åtminstone i Sveriges fall, att de kan använda våra resurser. Frågan är väl om vi får någon del av den fina AI-produkten i slutändan.
Ja, och sen tänker jag också, vi har ju som sagt olika lagstiftningar som syftar till att utveckling ska vara trygg och säker och giftfri och så vidare här i Europa. Och det finns ett stort tryck från de här amerikanska bolagen just på att försvaga de här typerna av lagstiftningar.
Mm.
Så att det är många som säger att det finns andra sätt att göra det här.
Och då kan man ju säga att Mistral, det här franska bolaget som vi hörde om, som vill ha sina grejer i datahallarna i Borlänge nu då, det är ju ett europeiskt bolag och de har ju sagt från start att de ska följa EUs regler.
Och så finns ju också de som menar att en AI-utveckling där man kan ta fram AI-verktyg som är konsumentsäkra och så vidare, det är ju attraktiva produkter. Det är inte de stora amerikanska eller kinesiska bolagen som gör lite vad de vill med ens personliga information och sånt kanske, utan det är liksom europeiska företag som gör det på ett schysst sätt och att det är attraktivt för köparna, menar vissa.
Mm, det är ett argument också. Så med de här miljardsatsningarna och kapplöpningen mellan företag och mellan länder och världsdelar till och med, vad ska man ha AI till?
Här på Vetenskapsradion så hör vi ju hela tiden som sagt om nya vetenskapliga rön och resultat där man använder AI. Och det kan man väl tycka är väldigt bra.
Mm, vad säger du, Malou?
Men om vi tänker på klimatarbetet och för att övervaka miljö och sådär så finns det ju massor av exempel på när AI är väldigt bra och här kan Frida fylla på. Men till exempel kan ju AI användas för att göra bättre, starkare, snabbare klimatmodeller. Vi kan få smartare elnät som klarar mer förnybar el, sol och vind till exempel. Det används för energieffektivisering i bostäder. Det används för effektivare bevattning i jordbruket för att snabbare upptäcka skogsbränder. Ja, men alltså, det finns hur mycket som helst, och inom forskning och innovation till exempel.
Och ni använder AI i era egna verktyg, Frida Berg Eklund på Klimatkollen.
Ja, men precis. Vi har byggt en AI-lösning som heter Garbo AI som just är väldigt duktig på att läsa och extrahera information ur företags hållbarhetsrapporter och sen publicerar vi den datan öppet för allmänheten både på Klimatkollen men även på bolagens egna Wikipedia-sidor. Mm. Tycker då att den här transparensen ska finnas om bolagens påverkan väldigt brett.
Så om man är nyfiken så kan man gå in på Wikipedia och se då vilken klimat- och miljöpåverkan just det här företaget har.
Precis, så slipper man läsa en väldigt, väldigt lång rapport som är svår att hitta informationen. Men redan nu, med den AI vi har, så skulle vi pausa nu med AI-utvecklingen, framförallt nu när den går så snabbt och det är race, så skulle vi fortfarande kunna bidra till massor med väldigt bra saker för samhället. Så frågan är ju då, när vi nu expanderar så otroligt fort, det här racet kanske inte är det allra bästa för att vi ska ta de klokaste besluten för samhället.
Det går lite för fort.
Men det går jättefort. Och jag tror problemet är också att vi bygger in oss i en infrastruktur som är väldigt mycket fossil. 60% av datacenter idag drivs av fossil energi. Mm. Så nu står vi inför ett val. Ska vi fortsätta att expandera det? Och då blåser vi alla våra klimatmål, både länder och bolag. Eller ska vi välja en annan väg som många vill se?
Och vi har ju talat om det, och det är den här motreaktionen, Malou. Mitt i AI-boomen så är det ju många som börjar reagera lite grann på den här informationen som Frida kommer med här nu.
Ja, men det börjar ju skrivas och talas allt mer om en sorts AI-backlash. Inte minst att unga blir mer och mer kritiska till AI generellt.
Commencement speakers at multiple colleges are getting booed for bringing up a controversial topic.
AI.
AI?
Artificial intelligence. There is a fear in your generation yet that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, and that you are inheriting a mess that you did not create.
CNN här om amerikanska studenter vid olika college som hörs bua när AI nämns, Malou.
Ja, och om man precis ska gå ut från universitetet och kanske höra att AI tar en massa jobb och att det blir mer och mer osäkert på arbetsmarknaden, så det kan ju kännas i magen förstås direkt. Och det talas alltså om en ganska snabbt växande proteströrelse nu. Och till och med om att Trump-administrationen förbereder sig på att det kanske kan börja komma sabotage och annat mot AI. Datacenter. Det handlar då också om att kritik mot att väldigt mycket makt över mänsklighetens framtid egentligen samlas hos en mycket liten grupp som vi kan kalla tech-oligarker. Mm. Alltså de här ledarna för Microsoft, Google, Meta, Apple, OpenAI och så vidare. Vi har ju väldigt lite insyn i hur de här kraftfulla AI-modellerna tränas. Man pratar ibland om black boxes, alltså det där innersta där de, hur de verkligen fungerar. Det vet vi inte så mycket om. Och de här techledarna då, de anklagas av en del för att drivas av hänsynslösa vinstintressen framför att tänka på mänsklig säkerhet. En del av de här techledarna, ni vet de här som samlas kring Donald Trump i Vita ovala rummet.
Ja, det är som ett techhov som man har kring sig.
Ja, och en del av dem, man brukar ju säga att de drivs av så här Silicon Valley-ideologier. Alltså till exempel teknologisk determinism.
Mm, vad betyder det?
Ja, men det är nästan en sorts religiös tro på att teknik och data är svaret på alla mänskliga problem. Att teknikutvecklingen nu som går så himla snabbt, den är ofrånkomlig. Och att vi kanske måste vara beredda att offra en del människor på vägen, om jag ska hårdra det, för att AI sen ska kunna rädda planeten. Mm. Så då är ju liksom kritikerna, de menar ju att den här filterbubblan i Silicon Valley kan ha gjort en del techledare blinda för social rättvisa, mänskliga rättigheter, till och med värdet av demokrati. En av de mest omtalade är väl då Peter Thiel, han som är ju en av världens rikaste män nu. Han grundade PayPal och sen AI-företaget Palantir, som hanterar känslig massövervakning och underrättelsedata åt CIA till exempel. Men också säljs till regeringar över hela världen, och det där väcker rätt mycket oro och en del kritik. För Thiel, han har ju också öppet ifrågasatt demokrati.
Mm. Och vad det gäller planerna och byggandet av AI-datacenter så hörs ett missnöje hos lokalbefolkningen på flera håll i världen. Bland annat i Utah, USA.
All's quiet now at the Box Elder County Fairgrounds, but this was a raucous room Monday afternoon filled with frustrated protesters who tried to shout down a multimillionaire-backed hyperscale data center.
It will generate jobs and economic investment in infrastructure.
Until the county commission reached its breaking point.
For the hell's sake, grow up.
They exited to a separate room and carried on from a virtual call. And ultimately, that led them to a vote.
All in favor, say aye.
Aye.
Burop när det är möte i Box County, Utah i USA. Där det planeras ett jättelikt datacenter, Harald.
Ja, det ska heta Stratos och enligt planerna så ska hela det här datorcenterkomplexet bli mer än dubbelt så stort som Manhattan. Och det kommer dra mer än dubbelt så mycket el som hela delstaten Utah, om det nu blir av hela projektet. En av investerarna bakom det här projektet är kanadensiska miljardären Kevin O'Leary. Han har sagt att de som kritiserar det här, lokalborna bland annat, att de är ombud för den kommunistiska kinesiska regeringen. Och det är väl lämpligt då i och med att USA är i ett AI-race med Kina liksom. Så han försöker svartmåla dem och de har då svarat med att den enda utländska agenten det är Kevin O'Leary själv som från början är från Kanada.
Ah, okay.
Ja, så att det är väldigt högt tonläge i den här debatten om den här Stratos-datacentret.
Ja, och folk är då rädda för att den här verksamheten ska påverka miljön på olika sätt.
Ja, precis. Och en sak är hur den kan komma att värma upp närområdet, påverka mikroklimatet. Anläggningen ska ligga i en dal i Utah som heter Hansel Valley. Och då är det en fysiker vid Utah State University som har gjort en uppskattning på hur mycket den här dalen kommer att värmas upp av spillvärmen från datacentret. Och han har räknat på det här. Han kom fram till att temperaturen på dagen kan öka med en till nästan 3 grader. Och temperaturen under natten kan komma att öka med 4 till 6,5 grader.
Okej. Ja. Frida Berg-Eklund, vad tänker du när du hör det här? En anläggning som helt enkelt påverkar miljö och klimat på en massa olika sätt. Både dra el, använda vatten och dessutom höjer temperaturen.
Men jag tycker det är ju en berättigad oro och visar ju också på varför det krävs reglering och rapportering och transparens kring de här frågorna. För nu vi ser mer och mer av de här typerna av historier. Också vattenpåverkan, smutsigt vatten i stora delar. Lokalbefolkning som inte har råd med sin el lokalt för att datacenter drar så mycket. Bara i Irland är det ett väldigt aktivt problem med just att 21% tror jag av elen i landet går till att driva datacenter.
Mm.
Så att det är ju jätteproblematiskt på många olika sätt. Och jag tror att just när de här stora bolagen möter lokalbefolkningen så blir det ju ett jättehögt tonläge.
Sen har de faktiskt sagt, de som ligger bakom det här projektet, att det här kommer inte påverka elnätet i Utah för att, hör och häpna, den här datacentret ska drivas på gaskraft, gasgeneratorer. Så då lyfter de det som att nej, ni behöver inte vara rädda för det, att elnätet eller elpriset ska påverkas. Vi kör det på gas.
Och
det
egen gas, egna generatorer alltså. Ja. Då blir det bara koldioxidutsläpp.
Problemet är ju också att man ser väldigt mycket luftkvaliteten kring de här centerna påverkas ju med rejäl påverkan på miljön. Så tidigare var det just en studie i Harvard där man lyfte just det här påverkan på människans hälsa kring datacenter. Man börjar prata mer om buller, man börjar prata mer om ljusföroreningar och luftföroreningar också.
Mm. Anläggningarna här då ska gå på fossilgas är tanken. Och det är fler planerade datacenter utanför Sverige som drivs med el från fossila bränslen. Vi nämnde Elon Musks Colossus 1 och 2, eller det var Frida som gjorde det. Men hur ser det då ut hos oss om vi kikar på datacentrerna som håller på att byggas utanför Borlänge i Kvarnsved till exempel?
Det här datacentret drivs alltså av Eco Data Center, eko för ekologiskt då förmodligen. De bygger i trä och ska väl ha en grön profil. Och de funkar då som ett hotell för AI-företag som kommer dit med sina datachip. Eco Data Center står för anläggningen med el och kylning och förvaring av teknologin kan man säga.
Mm.
och AI-företagen betalar då. Men datacentret ser till att allt finns så att tekniken sen ska kunna puttra på.
Ja, men den drar ändå väldigt mycket el.
Det gör den. När den står färdig så beräknas ju den här datahallens effekt ligga på omkring 400-600 megawatt. Ungefär som hälften av en vanlig svensk kärnreaktor alltså.
Mm. Men till skillnad från många andra länder så har vi då ordentligt med fossilfri el i Sverige. Så det kommer inte att innebära samma klimatpåverkan som i till exempel Utah då, antar jag, Frida.
Nej, det stämmer. Vi har ju ett bättre nät i grunden. Men frågan är väl även här att vi har en grön omställning som pågår. Vi ska elektrifiera väldigt mycket. Den här elen ska räcka till väldigt mycket. Och samtidigt har vi haft väldigt höga elräkningar. Så jag tror att folk är oroliga för att priserna kommer gå upp. Mm. Undrar, var ska all den här elen komma ifrån?
Och på annat håll i nyhetsflödet då, Malou, så monterar Trump-administrationen ner sin klimatbevakning.
This is from the New York Times. The Trump administration is dismantling a $368 million deep ocean observation system that was put in place a decade ago to monitor coastal environments, marine ecosystems and powerful currents that affect the global climate.
Ja, det här handlar om ett jätteviktigt övervakningssystem av djuphaven för att förstå vad som håller på att hända där. Inte minst när det gäller hur haven värms upp och så. Mm. Och det här är ett system med bojar som har placerats ut i havet och som samlar in data om temperaturförändringar och saltinnehåll och sådär. Och det här, hela det här systemet av bojar, det har man nu bestämt att man ska helt enkelt börja ta bort. Så nu i juni så ska det börja åka ut båtar för att plocka upp då omkring 900 djuphavsinstrument enligt den här nyheten.
Och vad jag förstått så är de här mätbojarna jätteviktiga för att kunna bedriva vetenskaplig forskning, inte minst på klimatförändringen och havsströmmar till exempel.
Mm, precis. USA vill ju börja plocka upp en del av de här som ligger i Alaska men också i ett område mellan Grönland och Island.
Mm.
Och det här systemet anses ju vara väldigt viktigt för att förstå ja, men dels hur mycket koldioxid havet absorberar och också sånt där som värmeböljor. Hur bildas de? När är de på gång? Hur kan det påverka fisket? Hur kan man se om det finns risk för översvämningar längs amerikanska östkusten? Så det är ju inte bara liksom kopplat till klimatmodeller och så, men där är de också viktiga. En del av det här systemet har ju varit väldigt viktigt för att förstå vad som håller på att hända med Amoc.
Mm.
Där systemet av havsströmmar i Atlanten.
Där Golfströmmen ingår.
Där Golfströmmen är en del, ja. Så att det är ju mycket forskning nu som riskerar att inte bli av eller försvagas som hjälper oss att förstå hela klimatsystemet om det här verkligen försvinner.
Mm. Frida?
Ja, men det är djupt problematiskt och vi har ju sett det under ganska lång tid från Trump-administrationen att man även tar bort information, viktig vetenskaplig information på webbsidor och nedmonterar olika delar av miljöadministrationen där. Problemet kommer inte försvinna, men vår förmåga att kunna möta det påverkas när vi inte har data och fakta om vad som faktiskt händer.
Mm.
Det är djupt oroande och det är väl lite därför vi finns, för att kunna försöka ta fram de här siffrorna, dra fram dem i ljuset, hitta den här informationen och göra den publikt tillgänglig, framförallt för en bred allmänhet.
Mm. Och själv då, Frida, vad spanar du på just nu?
Ja, men det kanske har lite med det här att göra ändå. Vi tittar ju väldigt noga på runt 500 bolags årliga rapport. Och det vi ser nu i år på de nya rapporterna är intressant. För första gången ser vi en del bolag, framförallt inom finans och tech, som ändå börjar rapportera utsläpp just kopplat till datacenter och cloud.
Mm-hmm.
Och det har vi inte sett på samma sätt tidigare.
Så lite mer transparens alltså?
Lite mer transparens. Så jag tror också att här svenska bolag är väldigt duktiga på att rapportera de här frågorna. Man har gjort det länge. Och här skulle det kunna bli ännu mer tryck i frågorna om fler faktiskt la fram den här datan i ljuset.
Mm. Och avslutningsvis då, Malou, vad har du span på?
Ja, men jag tycker vi ska sluta där vi började, i Skellefteå. För där pratas det en hel del om att Skellefteå Kraft, alltså stans energibolag, nyligen fått 231 miljoner kronor från Energimyndigheten till sin satsning på grönt flygbränsle.
Mm-hmm. Och vad skulle det innebära om det blev av då?
Jo, de vill, först ska de tillverka fossilfri vätgas då, med hjälp av el och vatten. Mm. Man spjälkar vattnet, man delar upp atomerna i syre och vätgas och sen tar man hand om vätgasen och så kan man använda den till en massa andra saker. I det här fallet så vill de då slå ihop den med koldioxid som de ska fånga in från sitt värmeverk och olika industrier. Och när man slår ihop vätgas och koldioxid, då får man metanol. Och vad kan man använda det till?
Ja, bränsle.
Exakt. I detta fall flygbränsle. Så att ja, här siktar Skellefteå på att vara med. Någon sa att vi kan göra metanol till alla Sveriges flyg. Men ja, vi får väl se. De har som sagt gott självförtroende. Men vi har ju mål i Sverige om att allt fler flyg ska gå på fossilfritt bränsle. Och där vill i alla fall Skellefteå vara en del i det pusslet.
Mm. Med det så säger vi tack till Frida Berry Eklund på Klimatkollen. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var Viktor Bortas Rydberg och jag heter Peter Nordmark.